Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Jag flyttar denna lite så här i sidled så ser ni att nattvards- eller altarbordet är inte bara dukat med nattvardens gåvor, måltiden vi ska fira, utan också en skål med frukter. Det är ju lite så här pedagogiskt knep för att knyta an till temat. Vi började ju förra veckan och inledde en temaserie som vi kallar Andens liv. Det här otroliga rubrik som rymmer så väldigt, väldigt mycket. Förra veckan fick vi inleda med att påminna oss om detta att vi får i tron på Jesus får vi bli, som man säger, född på nytt. Vi går igenom en ny födelse. Och där fick vi påminna oss om detta att frälsningen är ett Guds verk, ett andens verk. Att Guds ande är med och leder mig och dig till tro. Det som Paulus han skriver i Efesierbrevet, ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, utan Guds gåva är det. Det är ett Guds verk i våra liv. Och så idag, ska vi se om den här ordvitsen går hem, ska vi bita tag i andens frukt, andens frukter. Ja, det är ju mer korrekt att faktiskt tala om andens frukt snarare än andens frukter. För det är nämligen så det står i grundtexten. Det står i singularis när vi läser i Galaterbrevet 5:22. Och Stefan, tack för din förbön i början. Den var ju genomsyrad av just andens frukt. Lyssna på de här orden. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det står där i singularis, det är ju i en form. Faktiskt i kontrast till det som också står omnämnt när Paulus skriver om detta, när han talar om det som köttet ger. Och jag tänker att vi tar upp vår bibel och läser det i sin helhet. Galaterbrevet 5 och från vers 16 och framåt. Där skriver Paulus så här. När jag säger er, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger, det är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Ja, vilken upprad racka med ord och när han då gör beskrivningen av vad köttet ger. I min gamla konfirmationsbibel, det här skrev jag inte när jag konfirmerade mig utan långt senare. Men i min gamla bibel som jag har där hemma på skrivbordet så har jag skrivit där en beskrivning sidan om de här uppradningen av vad köttet ger. en beskrivning av vår tids dokusåpor. Det känns som det är bara, ja just det, det här var ju en beskrivning av. Jag namnger ingen och lägger ingen värdering i det heller på det sättet. Men det är rätt så slående av hur mycket av det vi faktiskt ser i, också i vår tid. Och de här begreppen står då i pluralis. Jag tänkte det är nästan en liten poäng av det. Det är precis som att det köttet vill ge, det vill splittra och det vill dra isär. Det vill dra oss bort ifrån Gud. Och så står det i kontrast till vad anden vill göra. Vi läste ju här i Bibel 2000 och heller inte där gör någon värdering av olika översättningar. Men det är mer rätt som det står i de flesta översättningar. Andens frukt är och inte andens frukter är. För det är precis som att vi kan välja. Ja, ska jag välja tålamod eller? Inte det här med givmildhet eller ett jobbigt. Andens frukt. Det är en frukt som vill samla ihop och som vill ge oss ett helt liv. Som vill föra oss närmare Gud. Och det är också lite intressant att man kan ta just apelsinen. För att då kan man också förstå det här bibelordet utifrån att den här är en frukt men den består av olika klyftor. Och så kan man äta den antingen hel så här. Nej, just det. Det var inte så riktigt. Vi återkommer till det där tacken då, Filippa. Du sa det innan jag bet i den. Det är inte så man äter en apelsin. Man äter den från insidan. Man skalar den och så kan man ta samma frukt. Det är olika klyftor. Och så får jag kanske också förstå vad anden vill göra, vad Gud vill ge genom sin ande. Men så skriver Paulus det här som att det är en strid. Vi är en strid mellan köttet och anden. Och det är en strid som vi är indragna i. Tyvärr. Och den här striden, den pågår inte i någon frontlinje långt borta som vi kan förhålla oss till. Utan den pågår. Den där frontlinjen, den går genom varje människohjärta. Också genom mitt och ditt liv i någon mån. Och även om vi kanske förhoppningsvis, jag vill nästan säga så, att ingen av oss här kan liksom stämma in i att det här var en beskrivning av hela mitt liv. Så som jag försökte komprimera ihop och låta köttets sinnelag vara en beskrivning av en del av vår tids dokusåpor. Men den där listan, precis som Paulus sa, kan göras längre. Och kanske där är något redan i den här beskrivningen som hugger tag i ditt och mitt liv. Som bara känner, just det, den där striden gör sig påminn här inne. Men andens verk vill något annat. Guds ande vill helhet i våra liv. Och Gud vill genom sin ande låta oss påverkas att mer blir det som Gud har tänkt. Ditt liv helare. Att få bli mer och mer lik honom som faktiskt personifierar alla de här gåvorna eller alla de här frukterna. Det handlar om att Gud vill slipa oss och det gör han bäst från insidan. Den här är mycket, mycket godare om man skalar den och äter insidan. Och så tänker jag att Guds verk i våra liv får lov att vara en process som pågår från insidan men som också faktiskt får synas på utsidan i någon mån. Den här frukten, det står det, vi talade om det häromdagen. Att, ja, men, oj, det här är ju beskrivningar som står på andra ställen. Ja, Bibeln är genomsyrad av det här. Men här i Galaterbrevet 5:22 så är de samlade. Uppradade med de här orden. Vad Gud vill. Smaka på dem igen. För det här, tänk om våra liv ännu mer skulle präglas av detta. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Otroligt fin beskrivning av en människa. Men detta är andens frukt som vi läser om. Och inte vår egna strävans frukt. Det är Guds verk också i detta. Andens frukt handlar om en förvandling från insidan. Men ja, först och främst så handlar det på något sätt om hjärtats förvandling som får leda oss i livet. Samtidigt som vi vet att alla förändringar oftast är en process. Det är väl få som har sagt så här att pop, här poppade upp en gåva i mitt liv och jag kände mig direkt redo i det här. Eller oj, nu lärde jag mig måla och så bara pum så sitter det som ett smäck direkt. Saker och ting tar tid att utveckla. Och så också med våra personligheter, våra drag som Gud vill ska få slipas allt eftersom. Och då är det gott att påminna sig om att Jesus, den levande guden, hans ande som själv personifierar tålamod, har tålamod med dig och tålamod med mig i vår på något sätt strävan. Och även om det är ett Guds verk så är jag övertygad om att vi på olika sätt kan samverka med den heliga ande att låta detta ske. Vi ska läsa ytterligare ett ord som Paulus han skriver i Filipperna, till Filipperna. Filipperbrevet 2, 12 och 13. Där står det så här. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärningar förverkligar hans syfte. Arbeta på er frälsning, säger han. Han säger inte arbeta för er frälsning, för frälsningen är bara en Guds gåva. Men är det så att Paulus touchar någonting av det som vi kallar att vi lever liv i helgelse, att mer och mer slipas, att få bli mer och mer lik Jesus själv faktiskt. Arbeta på er frälsning. Att arbeta på detta med en förvandling från insidan tillsammans med att det är Guds verk, så får jag göra det grundat på frälsningen. Först och främst är jag frälst och sen får jag leva ett liv i utveckling. Många gånger när vi ser på våra egna liv så ser vi kanske inte den utvecklingen att den går uppåt, utan tyvärr kan upplevelsen vara att den är det inte bättre bevänt med mig. Men då är det gott igen att påminna sig om att Gud är så full av tålamod med våra liv. Paulus han betonar ju som sagt att det är ett Herrens verk. Men hur kan jag samverka? Jo, det först och främst det du kan göra och jag kan göra, det allra viktigaste om jag vill samverka med den heliga andes verk i mitt liv, det är att säga, jag vill. Gud, jag vill. Jobba med mitt hjärta. Ställ ditt liv till förfogande för Guds verk. Det är att samverka med den heliga ande. Ett annat sätt som jag, ett verktyg som jag tror jättemycket på, det är att Gud han använder sitt ord. Jag tycker om att tala om Guds ord. För dels så påminner det mig om att Gud är en talande Gud. Han vill förmedla någonting. Han är en verksam Gud. Men det ger mig också en tilltro till Guds ord, bibelordet. Jag tror att Gud verkar så otroligt mycket genom sitt ord. Nu kommer inte detta på väggen, men lyssna på de här orden. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Eller som det står i Hebreerbrevet, till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än ett tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det är vad Guds ord vill göra. När jag ser tillbaka på mitt liv, både i det långa perspektivet och tyvärr kanske också i det korta perspektivet, så märker jag hur slående det är att de gånger där jag brottas med min tro många gånger och där jag upplever att Gud är mer frånvarande än närvarande, så kan jag se i backspegeln att tyvärr har det varit perioder där Bibeln har legat stängd. Den har kanske legat på nattduksbordet, men den har inte blivit läst. Och det jag tror att det hänger ihop, tyvärr. Det är ju tyvärr att man hamnar där ibland. Men det är så livgivande att få utsätta sig för Guds ord. Det gör vi ju nu när vi firar gudstjänsten tillsammans. Och det är som en uppmuntran till mig själv och till dig. Försumma inte gudstjänsten. Men se inte heller ner på tillfällena att även om du kanske har, vi har olika rutiner med vår bibelläsning. Och det kan vara så mycket som håller tillbaka av att vi inte slår upp vår bibel. Det kan vara bilden av att det är svårt att förstå. Jag behöver ha någon som tolkar. Men det finns alla hjälpmedel. Med kommentarer och Bibeln idag och bibelläsningsplan och allt vad det är. Men våga också bara slå upp och läs en vers. Eller ett kapitel. Och jag är så naiv i min tro att när jag läser ett stycke och jag förstår inte riktigt vad det handlar om, så litar jag ändå på att det är Guds ord och att det kan få påverka mitt liv. Så läs, ät, smaka och se att Gud är god. Det var en av profeterna som fick det i uppdrag att äta bokrullen. Han sa, åh, det smakar sött som honung. Guds ord är gott. Så det är också att få samverka med den heliga ande. Det här har jag också sagt säkert flera gånger. Nu ser jag en av ledarna i lokalen som var med som fritidsledare på ett konfirmationsläger för väldigt, väldigt många år sedan. Ursäkta Rebecka, men du har blivit gammal nu. Men i alla fall... Vi fick göra ett fantastiskt konfirmationsläger tillsammans. Och då hade vi en överenskommelse i ledarteamet att vi fick lov att hälsa varandra med den här hälsningen när vi märkte att någon gick ner sig lite grann eller att det blev en negativ stämning. Så sa vi till varandra, byt tanke. Tänk att du kommer ihåg det fortfarande. Ja, nej, men jag behövde hjälp. Byt tanke. Jag tror att det också är en biblisk hälsning att lära sig någonting av den gåvan, att byta tanke. Paulus skriver i Romarbrevet 12:2, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och behagar honom och är fullkomligt. Låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Vi styrs ju många gånger av våra känslor. Och våra känslor är så svåra att komma åt. Men jag tror att man kan komma åt det genom att byta tanke. Eller från ett annat håll. Man kan faktiskt jobba med vilka tankar man vill tänka. Men... det är inte alltid att man hamnar rätt ändå. Men att få låta ens tanke utmanas och stretchas utifrån Guds ord tror jag också är så gott. Att försöka få Guds perspektiv på mitt eget liv och på mina omständigheter. Ett annat sätt som Gud uppenbarligen arbetar i oss är genom livets olika omständigheter. Så vill man hugga tag i den ena klyftan i apelsinen eller i frukten och säga Gud ger mig mer tålamod, ja då får man barn. kanske. Det är inte säkert man får det. Men det kan vara ett sätt som man får lära sig tålamod med små barn i trotsålder. Det hänger inte ihop om man får barn, så vad dumt, förlåt. Det kan vara väldigt mycket, det kan vara, ja, det, jag tar inte fler exempel. Jag höll på att säga svärmor, men det sa jag inte. Nej, vet ni vad? Gud, han kan jobba genom omständigheter på väldigt många olika sätt. Men det kan vara så svårt när det händer saker i våra liv som vi upplever slår otroligt hårt. Och så kan vi bli lite vilsna där. Vi vill ju så gärna hitta en orsak till varför blev det så här. Vad var det för mening med det här? Men allt har inte en mening. Vi drabbas också av det meningslösa. Men Gud är en suverän Gud. Han är så grymt bra på jiu-jitsu. För vet ni vad jiu-jitsu gör? När någon anfaller och ska hota en så använder man kraften i anfall. Nu står jag här och undervisar jiu-jitsu. Men också använder man anfallets kraft till att faktiskt försvara sig och vinna en fördel. Och då tänker jag, Gud är en suverän Gud. Att kunna ta också de mest fruktansvärda situationer och de mest meningslösa orsaker till varför det har hänt. Men att fylla det med någon form av mening. Jag har alltid en möjlighet att be Gud, låt mig växa genom också den här svåra passagen. Också där kan jag få samverka med den heliga ande. Jag kan börja tänka tanken innan. Om något hårt drabbar mig, det är lätt att säga, jag vet det. Det är svårt att hantera det mitt i stunden när det slår hårt. Men jag kan tänka tanken, vill jag bli bättre? Eller vill jag bli bitter? Det är två vägval. Eller ett vägval. Ska jag låta det hemska som drabbar mig, låta det bli att jag blir en bitter människa? Eller kan Gud hjälpa mig så att jag i någon mån får bli bättre? Gud är inte begränsad av orsakerna bakom omständigheterna. C.S. Lewis lär har sagt vid något tillfälle att Gud är en Gud som viskar till oss i våra njutningar, men han ropar till oss i vår smärta. Och där ligger nog någonting i det. Ofta så ser vi och förstår det först i efterhand, när vi får se det i backspegeln. Smärtsamt, men kanske lärorikt. Som sagt, tanken kan styra våra känslor, kan styra vårt hjärta. Kan få vara med och påverka vårt hjärta som sen också påverkar vår handling. Men jag kan också få komma åt det från andra hållet. Om du vill bli mer kärleksfull, gör då kärlekshandlingar. Vill du bli mer givmild, ja, sträck då en gåva vidare till någon annan. Och så kommer det att påverka ditt hjärta och kanske också ditt tänk. Det här är som tre ingredienser som hänger ihop, tänker jag många gånger. Jag sprang på detta av någon anledning. Benjamin, vår son, har ju blivit en vuxen man och det här utspelade sig för väldigt länge sedan. Men jag minns det ändå så tydligt när jag fick bli påmind i en anteckning jag hittade här i veckan. Benjamin var inte gammal. Han kom hem från skolan och var ledsen. För de hade haft skolutflykt den dagen. Och hans bästa kompis Simon, han var hemma och var sjuk. Och missade utflykten. Och så sa han när han kom hem, mamma, pappa, kan jag få gå ner till Simon och ge honom lite godis? Jag tänkte, wow, vad fint. Så fick vi, traskade vi ner till Simon och han fick överräcka det här godet. Så sa Benjamin så här efteråt, så liten han var, men ändå så vist. Pappa, det var pirrigt i magen innan, men nu känns det skönt i hjärtat. Han övar sig i en kärlekshandling och det påverkar hans hjärta. Tänkte, det är sån lärdom vi kan ta av barnen. Och så kan man ställa sig frågan, vad skulle du göra den här veckan för att öva dig i kärlek? Jag ställer det som en retorisk fråga. Du kan fundera på den där. Vad skulle du kunna göra i veckan för att samverka med den heliga ande så att den där klyftan i frukten, givmildhet, skulle få blomma ännu mer? Ja, även om vi kan ställa våra liv där och stretcha dem och samverka med den heliga ande, så måste vi ändå falla tillbaka på detta som Paulus säger. Detta är ett Guds verk i ditt liv. Det är Herrens verk. Men ändå så får jag lov att stå där och säga, jag vill detta. Och det viktigaste att veta, att när den där striden gör sig påmind, att inte det sker som Paulus beskriver som andens gåvor, andens frukt, utan mer kanske klassar in i köttets sinnelag. Så ska vi veta att vi får vända oss till en Gud som är både kärleksfull och givmild, som ger av sin förlåtelse och ger oss frid. Han som har tålamod med oss. Han som finner glädje i att du vänder ditt liv till honom. Han som ödmjukade sig och visade på självbehärskning när han gick i döden för din och min skull. För att han ska låta sin godhet flöda över dig. Han är andens frukt personifierad. Och därför så kan vi fortsätta att ställa våra liv precis sådana de är, inför Guds ansikte. Och be om förlåtelse på nytt över det som blev fel. Det som skaver i mitt liv. Och få ta emot på nytt. Och så säger han, nu tar vi nya tag igen. Välkommen i min famn.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.